Välkommen till Tyresöradion 91,4 om du mot förmodan lyssnar analogt. Men jag gissar att du som många andra lyssnar på det här som en podd. Och då lyssnar du ju naturligtvis digitalt. Det som kommer nu, det är en filmkrönika. Och den görs av...
Ja, det är jag, Lasse.
Och Lena Hjelmerus. Och Lasse, du sitter ju i filmföreningens styrelse.
Ja, stämmer.
Jag är ju mera en publik.
Mm.
Men när jag har varit på bio vid ett par tillfällen i januari. Och då var det faktiskt så att det var lite folk som ville prata med mig. Därför att de undrade hur i all världen vi kunde göra filmkröniker när vi inte hade sett filmerna.
Ja, okej. Okay, ja. De har inte förstått den där.
Vi är ju så aktuella här på bion så att ibland så vet vi nästan inte mer än vad som skrivs om filmen.
Nej, man får göra den research som går att göra. Man får titta lite på trailer, för trailer brukar finnas till de allra flesta filmer. Och sen, som du säger, har man tur så kanske det är någon recensent som har hunnit skrivit något. Och så får man liksom läsa in sig på det.
Ja, och sen har man lite tur då så kanske filmen har visats på någon typ av festival eller någonting sånt där tidigare. Så att det finns ju så att säga ändå en text som ni får när ni ska välja ut filmerna. Jag måste säga att jag är så imponerad av vilket fantastiskt urval av filmer som kommer till mig varje månad.
Ja, men jag är villig att hålla med där. Det kan vi bara ta som nu sist när vi satt och hade möte i januari. Då var det väldigt tunt, tyckte vi inledningsvis när vi satt oss ner och började diskutera. Men under den där tiden man sitter där så hinner man ändå vrida vända lite. Och så, nej, men den där filmen kanske inte är så tokig i alla fall. Och så... Ja, så sitter man där efter 45 minuter, en timme, och så har man ytterligare lyckats fylla en månad med vad vi i alla fall hoppas och tycker ska vara liksom ett brett och intressant filmutbud.
Ja, och med det då så ska vi köra igång då februari månad här.
Ja.
Var börjar vi någonstans?
Vi börjar ju med söndagen den 2 februari och då är det matinésöndag. Varannan söndag så spelar vi ju en matiné. Klockan 1 och så är det då den 2 februari. Och då väljer vi att lyfta upp vi kan kalla det för repris då. Vi har ju redan visat då Vaiana 2 och nu visar vi den igen. Och det är främst, skulle jag säga, på grund av att det var riktigt svårt att få fram och hitta. Det var ju nya matinéfilmer. Så därav la vi in Vaiana 2 för de som inte hade möjlighet att se den sist vi visade den.
Och så ska vi ju säga då också att det är ju billigt att gå på film i Tyresö och framförallt om man har barn. Det kostar betydligt mycket mer att försöka ta sig in till stan och fixa biobiljetter till en syskongrupp. Men här har vi ändå möjligheten att just för barnen ha ett pris som man inte ser någon annanstans, tror jag.
Nej, jag skulle nog säga att vi är väldigt... Vi ligger väldigt lågt på priset generellt på film överlag. Och som du säger, framförallt när vi kommer till matinéerna. Vi kör ju 80 kronor rakt igenom, oavsett liksom om man är vuxen eller barn. Enda gången vi eventuellt skulle ta lite mer än 80 kronor, det är om ett filmbolag av någon anledning tvingar oss till att vi måste hålla ett högre pris. Men 80 kronor för matinéerna. Och det är samma när det kommer till popcorn och lite sådana här godsaker och dricka och sånt. Där har vi inte heller några överpriser på något vis. Så att ett alldeles utmärkt alternativ till att gå in i stan.
Ja, för det är ju ändå en väldigt speciell upplevelse om man är ett barn. Att få sitta på en riktig bio med en stor bioduk och mycket folk runt omkring sig och liksom få känna känslan av att se film på det sättet. Ja, det var Vaiana.
Det var Vaiana. Sen kommer då kvällens film då på söndagen. Klockan 18 visar vi ju filmerna på söndagarna. Det här är en premiär. Och filmen heter Maria. Men Maria berättar en vacker, tragisk historia kring livet för världens största operasångerskor. Återupplevd under Maria Callas sista dagar i 1970-talets Paris. Och den här tycker jag är en intressant variant, för att här har vi en väldigt känd skådespelare i huvudrollen, och det är Angelina Jolie.
Ja, och nu har jag grävt lite grann då om det här med Maria Callas, för att du och jag, i alla fall jag, vet ju precis vem det är.
Mm.
Och hon anses ju vara 1900-talets absolut bästa sopran. Alla kategorier. Hon fick det utmärkelsen internationellt, eller vad vi ska säga, långt efter sin död då. Den verkliga Maria Callas var en väldigt spännande person. Först ska jag prata lite grann om den här filmen. Den är gjord av en kille som heter Pablo Larrain. Det här är hans tredje film om såna här superstjärnor. Han gjorde en film om Jackie Kennedy som heter Jackie. Och han gjorde en om Lady Diana som heter Spencer. Och nu så har han då försökt avsluta sin trilogi med Maria, och Maria Callas. Men ja, själva filmen, den är upplagd lite grann som en teaterpjäs med tre akter. Eller den skildrar hennes sista dag i Paris när hon egentligen bara sitter och minns. Och när hon fantiserar och dagdrömmer. Så att det är en ganska märklig, men man kan hålla i ordning på det genom att just det är tre akter av hennes liv, eller tre delar av hennes liv. Den spelades in i Budapest, men den ska alltså skildra Paris som Paris såg ut då på 20, 30, 40, 50, 60-talet. Och det man säger om den här filmen, den är att den har så fantastiskt vackra klänningar. Så älskar man mode så ska man titta på den här filmen. För sådana klänningar får man inte se någon annanstans. Sen så säger man ju också då att även om det här är så att säga Maria, döende Maria som sitter och dagdrömmer, så finns det väldigt mycket humor i den här filmen. Och det gör att den blir sevärd. Plötsligt så börjar människor springa omkring och sjunga och såna här saker. Den verkliga Maria Callas, hon var ju då född i USA, men hon var grekiska. Hon blev rätt så ordentligt förälskad i Onassis, som så småningom sen valde att gifta sig med Jackie Kennedy. Men Maria Callas var, ja, hon levde ett kort tag tillsammans med Onassis i alla fall. Hon föddes 1923 och hon dog redan 1977. Och man har försökt att filma hennes liv flera gånger. Det gjordes en film för några år sedan av en tysk regissör som hette Tom Wolf. Men den slog aldrig riktigt. Jag kommer inte ihåg om vi visade den här på bion, för att det var före din tid. Och då gjorde jag filmkroniker tillsammans med Marcus. Och just den hösten så av olika skäl så blev det inga inspelningar. Men det är möjligt att den gick 2018 här på bion. Sen gjordes det även en film tidigare 2002 om henne. Den riktiga Maria Callas. Alltså hon slog igenom ganska ung. Hon började redan som 18-åring att sjunga. Men genombrottet kom när hon var 24. Och det var 1947, alltså efter andra världskriget. Och då var hon och hennes mamma nere i Grekland. Sen sjöng hon oerhört intensivt under en 10-årsperiod. Man säger att det finns nästan ingen sångerska, sopransångerska, som har gjort så många inspelningar och som har spelats in i live och i smyg och arrangerat. Och det finns hur mycket som helst om man vill lyssna på henne. Men hon var ju också en väldigt kontroversiell person. Har du läst Tintin?
Ja, ja.
Bianca Castafiore lär vara Maria Callas.
Ah, okej. Okay. Mm.
Ja, och det säger ju allt då för Tintin-älskarna.
Ja.
Och det här gjorde att hon, det hette sådär att hon fick problem med rösten. Och att det var en lång period som hon inte sjöng någonting alls. Men hon kom tillbaka på de allra sista, ja, lite grann. Hon dog 77, men hon sjöng sista gången 1960. Så att det är en personlighet. Och den här filmen, om inte annat för klänningarnas skull, gå och se den. Ja du, då tar vi nästa.
Ja, nästa film. Då är vi framme tisdag 4 februari 19.00. Också en repris. Och filmen heter Konklaven. Den har vi pratat om i tidigare filmkrönikor.
Ja.
Men jag vet inte, har du sett den, Lena?
Ja.
Ja, vad tyckte du?
Helt fantastiskt. Det är nästan så jag skulle vilja se den en gång till.
Mm.
Du, forellen var fullsatt.
Mm.
Och det var knäpptyst i salongen. Inte en harkling, inte en suck, inget prassel. Folk satt helt bara tysta.
Mm.
Jag fick en hostattack där ett tag. Jag stoppade ner handen efter en karamell jag hade i fickan. Den är så bra.
Ja.
Och det enda jag skulle vilja säga är att förra gången när vi gjorde filmkrönika, då uttalade jag hans namn alldeles uppåt väggarna. Denne man som har huvudrollen som kardinal Lawrence, han heter inte alls som det stavas, utan han heter Rafe Fiennes.
Mm-hmm. Ja.
Och det är, han använder det uttalet av sitt namn därför att hans släkt ska gå ända tillbaka till 1000-talet och normanderna.
Jaha.
Och normanderna i England, Irland är han väl från, de uttalade den stavningen på det sättet.
Ja, okej. Nej, för det hade jag inte tippat överhuvudtaget.
Nej,
kan jag säga,
det finns väldigt många frågor på Google och hur uttalar man hans namn.
Ja, ja.
Men det jag kan bara säga, gå och se den.
Ja, den är ju suverän, måste jag säga. Om man nu inte mot all förmodan skulle veta vad den handlar om, så i väldigt korta drag kan jag väl säga som så att det handlar om när en påve dör, så samlar man ju ihop, är det kardinalerna?
Ja, det är kardinalerna. Mm.
Och så ska ju de välja en ny påve, och det sker ju liksom bakom lyckta dörrar och ingen släpps ut förrän en ny påve är vald. Och det är det den här filmen handlar om, att det ska väljas en ny påve.
Och då ska man ha klart för sig att katolska kyrkan finns över hela världen. Så det finns kardinaler av alla hudfärger och alla åsikter. Och det finns vänster och höger och rika och fattiga. Och det finns mycket, vad ska jag säga, det är ju fint att bli påve.
Absolut.
Det är ju efter näst Gud. Den finaste, ja.
Ja, det är väl liksom Gud, Jesus, påven. Även påven kanske ovanför Jesus till och med.
Ja, alltså den här filmen. Och jag vet inte hur mycket som verkligen är inspelat i Sankt Peters kyrkan. Men man får en känsla av att man är inne i Vatikanen.
Mm.
Jag tror faktiskt att den är inspelad i Vatikanen på många sätt.
Ja, men jag tror också det. Jag har inte fakta på det, men det som du säger, känslan är ju definitivt som att den är filmat i stor del där.
Och det som väl är spännande också, om man sätter det nu i dagens kontext, så har ju vi har en ganska gammal påve som förmodligen också snart, hans liv är snart slut också. Han sitter ju i rullstol nu och han har väl haft en hel del krämpor. Och han har samtidigt utlyst ett jubelår som är något väldigt speciellt inom den katolska kyrkan. Så att vi får se helt enkelt vad som händer det kommande året.
Ja, ja.
Men den här filmen glömmer ni aldrig om ni har sett den. Så gå och titta.
Ja, absolut. Sen onsdag den 5 februari, då är det premiärdags. Här kommer en film som jag själv tror väldigt mycket på. En sommar utöver det vanliga är den svenska titeln. Och den handlar om en far och en son som genomför en misslyckad kupp. Och de lyckas i alla fall att fly och hittar vad de tycker då är det perfekta gömstället för sig och det bytet de har kommit över trots allt. Och det stället de har hittat att gömma sig på, det är ett sommarläger för unga vuxna med funktionsnedsättning. Och då för att smälta in i den här miljön så utger de sig för att vara gäst och pedagog. Så att den ena spelar då en person med funktionsnedsättning och den andra är då pedagog. Och det här är ju en En ganska bra grogrund för eventuella missuppfattningar och komplikationer och en del roliga och kanske även kanske någon sorglig, det vet jag inte. För jag har inte sett att den ska vara speciellt sorgsen, utan det är mest att den ska vara rolig.
Ja, och den på engelska så har den titeln, det här är ju en fransk film, men på engelska så har den titeln A Little Something Extra. Mm. Och när den kom, den sattes upp i Frankrike i somras. Och på 3 dagar så hade man skapat en rekordpublik. Det var en sån här riktig pangstart för den filmen.
Mm.
Den blev en snackis i Frankrike. Sen blev det ju olympiad och sånt här i Frankrike också. Så fick de annat att prata om.
Ja.
Men filmmässigt så gjorde den dundersuccé.
Mm.
Och nu går den alltså upp då i engelskspråkiga länder och andra länder.
Mm? Nej, och som sagt, när jag läste om den och såg lite och sådär, så mina tankar gick direkt till svenska filmer som typ den här hur många lingon finns det i världen eller något sånt där. Var det någon film som kom för 5-6 år sedan? Nej, men jag tror stenhårt på den här faktiskt.
Ja, den är ju klassad som en feel-good film.
Mm.
Och som sagt, mycket galna situationer.
Ja, helt klart.
Sen på söndagen, den 9:e, då kommer Brutalisten. Den kanske ni redan har hört talas om lite granna, för att häromdagen, idag när vi spelar in det här är det den 15 januari, men den 6 januari, då tog den hem storkovan i Golden Globe-galan.
Ja.
Det här är en ganska lång film. Den är på 3 timmar och 30 minuter, så därför är det en paus mitt i.
Ja, och vi är snälla där.
Ja, man hinner gå och kissa på någon av toaletterna som finns i anslutning till bion.
Mm.
Och det man ska tänka på det är att parkeringen här nere, det är ju 3 timmars parkering. Så man måste lägga i lite extra om man nu kommer med bil.
Ja.
Den här filmen, den handlar om en judisk ungersk arkitekt som efter kriget kommer till USA 1947. Och den här filmen, den visades på Göteborgs filmfestival, så den har visats i Sverige. Och det jag fastnade lite för, det är att han som har gjort filmen, han heter Brady Corbett, och han lever ihop med en norsk amerikansk manusförfattare och skådespelerska som heter Mona Fastvold. Så det här är ett par som har gjort den här filmen. Brady och Mona. Och hon lär stå för manuset i huvudsak. Och han står för regin. Men samtidigt så är det här en gemensam produktion av de två. Jag vet inte om vi ska säga mer om... Ja, den vann ju Golden Globe. Och då måste man reda ut lite grann det här vad de olika priser. Vi har ju Cannes, vi har Berlin, vi har vår egen lilla Göteborgs filmfestival. Och så finns det asiatisk filmfestival. Och i USA så finns det då Golden Globe som är både för film och tv-produktioner.
Ja.
Och sen ifrån alla de här olika festivalerna så kan man ju då hamna på Oscarsgalan.
Mm.
Men nu vet vi ju inte om det blir någon Oscarsgala överhuvudtaget. För nu brinner det.
Ja, precis. Så att det återstår väl att se. Men det här är ju en film som det har pratats en hel del om i Oscars sammanhang.
Ja, man tror att den kommer att ta mycket.
Ja.
Den är liksom i förhandssnacket så är det den här filmen som är årets stora film.
Vill man ha en lång underhållning på söndagen, så skulle jag ju rekommendera att komma ner och se Brutalisten. Och det här tror jag är en film i stil med, ni som kommer ihåg och har sett, typ Schindlers list.
Mm.
Den var lång. Jag tror att det är ytterst få människor liksom som inte har sett den, som om vi säger att man är född kanske från åtminstone tidigt 80-tal och sen bakåt, så har nog de allra flesta liksom sett filmen. Det var väldigt mycket snack om den när den gick på bio, och den gick länge på bio. Jag tror att det här är en film ungefär i den genren, skulle jag säga. Så att den kanske inte slår lika mycket som Schindlers list gjorde, men det är definitivt i den klassen, skulle jag säga.
Ja, alltså det vi vet om den filmen är att det är en stor film.
Ja.
Vi får väl säga så länge tills vi har fått några mer recensioner, för det här, ja, är naturligtvis så, också en premiär. Ja. Som alla andra.
Absolut.
Ja.
Sen har vi då ett hopp fram till tisdagen den 11 februari. Och gissa vad det är då? Jo, premiär igen. En film som heter Det ljudlösa. Och det här är en action, ja, deckare, liksom lite spännande och så. Och det här är en film som är inspirerad av verkliga händelser. Det handlar om Danmarks största och mest spektakulära kupp. Nu har det varit väldigt mycket snack här hemma i Sverige kring helikopterrånet, och det har ju gått på Netflix liksom som serie. Det finns en dokumentär som ligger uppe på SVT, vet jag, och det finns poddar ute och så. Det här är lite liksom i samma, eller inte bara lite, det är i samma genre som den. Och jag tror att Lena, hon brukar vara duktig på att gräva fram såna här saker.
Ja, det här måste jag ju läsa om. För först så upptäckte jag ju att det här är ju en film som är gjord på Film i Väst. Som ju är ett filmbolag i Trollhättan. Och hur de har lyckats få finansiering till att göra en sån här film. För den här filmen kräver ju en hel del.
Mm.
Det är spännande. Sen det här rånet, det har ett annat namn. Det heter Bröndbyrånet. Och det man rånade, det var en värdedepå för värdetransporter. Alltså det var där alla pengarna fanns innan de skulle ut till olika ställen. Och håll i er nu. Man stal alltså 81 miljoner danska kronor. De blev så småningom tagna. Det var inte som det här engelska tågrånet där man aldrig fick fast dem. Utan de här blev så småningom tagna. Och några av dem har framträtt i olika, ja, typ Aftonbladet, Expressen. Det var en av dem. De var 11 stycken för att dela på det här, vad jag för mig. Och en av dem, han brände hela sin andel på ett år nere i Spanien. Så att det finns en hel del att läsa om man vill om det här riktiga rånet.
Mm-hmm.
Nu tänker inte jag tala om hur de gjorde. Utan nej, det får ni gå på bio och titta på istället. Hur man får tag på 81 miljoner danska kronor.
Ja.
Ja.
Mm. För att de lär inte ha lärt sig någonting på depåerna, utan de jobbar precis likadant nu som de gjorde då. Så det här är en skola om man nu vill veta hur man kan göra ett litet uttag.
Ja. Men som sagt, man börjar ju inte göra av med sin andel första året.
Nej, man får vara lite smartare så.
Ja, ja
där och, ser man.
Och någon efter, då är det en sån där Marvel-film igen.
Ja. Då är det kommer en och annan emellanåt därifrån. Och det är ju också en premiär. Det är faktiskt premiär. Just Marvel-filmerna har en tendens att brukar visas just och ha premiärdag onsdagar. De flesta filmer brukar annars gå upp en fredag. Men den här går faktiskt upp onsdag den 12. Och då är vi med och hänger på låset. Och den här heter då Captain America Brave New World.
Ja, och det är ju då en superhjälte som heter Captain America, har jag fattat.
Ja.
Och det här är den fjärde filmen om honom.
Ja.
Mm. Och då ska vi säga då att handlingen, det är då att man har valt en ny president i USA som heter Thaddeus Ross. Det sammanfaller väldigt spännande med att det är en ny president i USA.
Ja.
De höll alltså på att lanseringen tills det nya presidentvalet var gjort.
Ja.
Ja. Och den som då spelar den här, jag har skrivit onde med ett frågetecken, för jag blir inte riktigt klok på om Thaddeus Ross som rollperson, om han är god eller ond, men jag tror att han hör till det ondas gäng. Och håll i det nu. Det är alltså gamla Harrison Ford.
Ja.
Som
hoppar in och gör en roll.
Gör den här presenten. Och då har man ju naturligtvis frågat Harrison Ford om det här är en likhet med en verklig president. Och vet ni vad han svarar? Det är bara tillfälliga sammanträffanden. Ja, så vi får väl se vad den då nya installerade presidenten tycker om den här filmen, om han tittar på den överhuvudtaget och hur det går för stackars Harry som får, om han hamnar i onåd eller inte.
Nej, vi får väl se som sagt. Jag kan ju säga för min egen del att bara på grund av Harrison Ford så är jag sugen på att se den här filmen. För mig är det Han Solo och Indiana Jones. Så att det ska bli väldigt spännande att se honom i en helt annan typ av roll.
Ja, alltså trailern är ganska rolig också.
Ja, det
kan man titta på.
Ja, nej, men som sagt, tycker man om Marvel och deras superhjältar så är det onsdag den 12 som gäller.
Och sen kastar vi oss snabbt då ner till söndagen den 16 februari.
Ja, och då har det ju gått 14 dagar sedan den förra matinésöndagen. Så klockan 1 har vi då matiné. Och då har vi en film som heter Hundmannen. Ja, vad ska man säga om den? Det är inte någon Pixar eller Disney-produktion eller något sånt där. Men det finns ju faktiskt andra bolag som kan producera väldigt bra film.
Ja, här är det DreamWorks.
Ja, de är ju ändå hyfsat erkända måste man väl säga. Ja. De ligger ju i sig bakom flera stora gamla filmer så där, som man själv har sett ett antal gånger. Men Lena, berätta lite nu. Ja. Vad är det här för något?
Jo, alltså Hundmannen finns som en serietidning. Och det är så här att det från början så är det en polis och han har en polishund. Men så råkar de där två ut för en olycka och i operation under operationen av det respektive skador så blir de hopkopplade. Så att det är en hund och en polis i samma gestalt. Ja, bara en sån sak.
Ja.
Ja. Och då är det alltså en polis som och polishund som den här hundmannen, han har surit sin ed att han ska beskydda och tjäna som poliser. Och han ska hämta, sitta och rulla runt som en hund. Och hela tiden när man tittar på trailern så hänger tungan ut i mun på honom. Och han är en del av de riktiga poliserna. De tycker att, vad är det här för någon? Men samtidigt så är han ju då hjälten som löser en hel del olika knepiga sammanträffanden. Så att, jag tittade på en trailer och den kände jag var lite rörig. Mm. Men det är ju en sån kort snutt.
Ja.
Och det vi ska säga också, det här är svenskt tal. Och är man lite större, de allra minsta kanske inte riktigt hänger med om de inte har stött på den här figuren tidigare i något sammanhang. Men har man läst lite serier och sett lite såna här barnprogram från USA så ja, kanske man är 6, 8, 10 år är det här en jätterolig film.
Mm.
Men de allra minsta, 4-åringarna, det tror jag kanske ändå att den känns lite rörig.
Ja, nej, men som sagt, den
ja, den är helt, det finns flera trailer på den. Den är så dråplig.
Ja. Ja, men det, och när Lena nu nämner det här med trailer och så kan jag flika in där att är ni intresserade av filmerna som vi pratar om och så går man in på Bioforellens hemsida som är bioforellen.se. Så där finns en trailer kopplad till varje film så man behöver inte gå ut och söka efter dem själv om man inte vill hitta ännu fler trailers förstås. Så till varje film vi visar så ligger faktiskt en trailer också på vår hemsida.
Och likadant på varje filmföreställning så visar ni ju också två av de kommande filmerna.
Ja.
Lite granna ur dem. Så att där finns ju också möjlighet om man har gått och tittat på bio att, som mor eller farförälder att man får en uppfattning om att vad är det här för film som visas nu till söndagen.
Ja.
Ja du, sen så hände det saker i biosalongen under en veckas tid.
Ja, fast vi har en film till där på söndagen den 16.
Och förlåt.
Klockan 18. Nej, det gör inget. Då klockan 18 visar vi en film som heter Kronprinsen och tyrannens återkomst. Och det är en familjefilm. Den kan man ju då... Då har vi, vad heter det... Vi har i rollerna där, vad det jag skulle säga, bland annat Susanne Reuter och Maria Lundqvist.
Mm.
Och handlingen går som följande, att i det lilla riket faller snön från en ljus himmel och hela staden gör sig redo för det stora vinterbröllopet mellan drottning Lovisa och narren Amir. Va? Då plötsligt dyker den gamla tyrannens mamma Amalia upp med sina soldater i släptåg. Hon är nu fast besluten att tronen åter ska hamna i hennes egen ätt.
Ja, och när du skickade mig det här så tänkte jag, vad är det för något? Så nu fick jag lov att gräva.
Mm.
Och då är det så här att i år, 2024, så var adventskalendern från Sápmi, från Lappland. Det minns ni alla nu som har tittat på den.
Mm.
Och året dessförinnan så handlade det om troll. Det var en ny version av Trolltider.
Ja, stämmer.
Men 2023 så hade vi en adventskalender som handlade om en prins som var tvungen att rymma för att han skulle bli dödad om han var kvar på slottet.
Ja, just det. Den där, ja.
Och så fick han hjälp av en tjej som jobbade på någon sån där utskänkningsställe. Och så var det liksom medeltiden alltihopa. Kommer du ihåg det?
Ja, ja, men det stämmer.
Och du förstår, på de här två åren så har man bestämt sig för att göra en fortsättningsfilm på den adventskalendern.
Ja, det är därför. Ja, okej. Okay. Ja, men då förstår jag.
Ja, nu plötsligt så minns du narren Amir också, ja, som skulle gifta sig med drottningen.
Ja, absolut.
Ja. Så att om man gillade den adventskalendern, då får man ju liksom, wow, en fortsättning.
Ja, ja, men precis.
Hon som gör det här, hon heter Denise Cadford kanske hon heter. Denise i alla fall. Hon har skrivit så här, att med den här filmen så vill vi skapa ett matinéäventyr som ska samla hela familjen. Det är spänning, humor och ett visuellt fyrverkeri som vi tror att publiken kommer att älska. Och den där adventskalendern var ju väldigt älskad, så det tror jag faktiskt.
Ja, men det tror jag också. Ja. Jag tror att den kommer att, eller vad jag kommer ihåg, den var populär.
Mm. Och så skriver hon, det ska vara spännande så man nästan håller andan, men också mycket skratt och en hel del allvar. Det här är en film som står för sig själv, men där den tidigare publiken direkt känner igen sig i vår värld och våra karaktärer. Så att det är ju hennes ambition. Men det har alltså tagit 2 år att göra den här. Så att vi som minns adventskalendern, då tror jag att då gillar man den här filmen också. Men som sagt, vi vet ju inte vad recensenter och sånt tycker än, eftersom det också naturligtvis,
ja, det är
en premiär.
Såklart en premiär som vanligt. Det är helt rätt.
Ja.
Ja, men sen är det som du var inne på där. Sen händer det någonting. Vi gör ett hopp.
Ja, det blir på lördagen den 22 så ska det bli cirkus inne på Forellen. Och man kan ju inte sätta upp en cirkus så där bara hur som helst, utan de behöver ju bygga om och de behöver öva, genrep och prylar, så att filmföreningen hyr ju den här lokalen av kommunen, och nu har kommunen satsat stort på den här cirkusföreställningen, och då är klart att då...
Ja, vi fick frågan av kommunen helt enkelt om det fanns någon möjlighet att, för vi lägger ju bokningar just liksom årsvis på våra visningskvällar och söndagar. För att, ja, men folk är ju vana att det ska flyta och att man liksom hela den biten. Och, jag menar, vi är ju intresserade av att det ska funka liksom för alla kulturintressen. Så att när vi fick frågan om vi kunde stryka några dagar så gick vi med på att stryka här då tisdagen och onsdagen som är 18-19 februari om jag inte minns fel.
Mm.
Så det gör att från söndagen då, den 16, så blir det en veckas uppehåll med bio. Men istället så kommer det finnas annat trevligt att titta på nere på Forellscenen. Så att vi kommer tillbaka med film då den 23 februari.
Och då ni.
Ja, då ni. Nu händer det grejer. Oj.
Ja.
Det är lite uppföljarnas år, känns det som, kanske.
Ja, fast den här vet jag inte ens om det är en uppföljare. Kommer ni ihåg Bridget Jones, hon med dagboken?
Mm.
Och första filmen med henne, den var ju 2001. Och så kom andra filmen 2004 och den tredje 2016. Och det är ju faktiskt 9 år sedan.
Ja.
Så nu kommer den fjärde Bridget Jones.
Ja.
Och den heter Mad About the Boy. Det, den kommer nog heta så på nu också. Det har ju hetat... Ja, den första hette ju Bridget Jones dagbok. Men ja, vi får väl se vad man väljer för svensk titel på den. Men ja, det är i alla fall den fjärde Bridget Jones.
Fjärde boken, eller fjärde filmen om våran Bridget.
Ja, och alltså hon startade ju, då var hon ju 31. Och hon avverkade den ena karn efter den andra. Och nu är det så här att hon har blivit änka. Så att hennes senaste man, han har dödats i Afrika. Han dog, han körde på en landmina i Sudan. Och den som var hennes rollfigur i den senaste, han som nu är död,
ja,
det var ju Colin Firth.
Ja.
Så han får inte vara med nu, för han är ju död.
Ja, han är avpoliterad.
Och hon har då sina Bridget, film Bridget, hon har sina barn. Och sen så har hon fastnat, som det står, i ett emotionellt limbo.
Mm-hmm.
Alltså, det är ett mellanrum, limbo är ju ett gränsland. Sådär. Så hon försöker fostra sina barn och hon har till och med fått lite hjälp från en av sina före detta. Det var väl den allra första, tror jag, Daniel. Hon har börjat jobba igen och nu har hon börjat med dating-appar. Jag vet inte om det är Tinder hon är ute och swipar på eller vad det är. Men
nej, jag vet inte.
Hon har upptäckt sociala medier.
Mm.
För fullt. Mm. Och då blir det alltså, då fick de ju väldigt bekymmersamt här nu med castingen. Alltså hur att välja ut skådespelarna till den här filmen.
Mm.
Till att börja med Bridget själv. Hon spelades ju i den allra första filmen av Renée Zellweger. Men sen fick ju Kate Winslet vara i film nummer 2 och film nummer 3. Men nu anser man att Kate ser för ung ut, för Bridget är nu 51 år.
Mm-hmm.
Så därför har Renée fått tillbaka sin roll.
Ja, okej.
För att hon ska se åldersmässigt korrekt ut. Bara en sån sak. Jag tycker lite synd om Kate Winslet faktiskt. Men hon har accepterat att hon var för ung för att gestalta en 51-årig kvinna.
Mm.
Och sen är ju som sagt Colin Firth, han är ju död.
Ja.
Och den som nu kommer in i serien som manlig huvudperson, det är vår gamla Hugh Grant.
Ja. Mm. Ja, han spelar väl samma roll som i de andra filmerna, gissar jag på där.
Ja, lite äldre herre.
Ja.
Och sen så har man plockat in Emma Thompson. Men jag blir inte riktigt klok på vad Emma Thompson har för rollfigur i den här filmen. Det sägs nu att eftersom Bridget nu börjat jobba igen så behöver hon hjälp med barnen. Och möjligen att Emma Thompson är assisterar där, men det står inte någonstans vad Emma Thompson gör.
Nej, jag håller med. Den är inte helt glasklar. Men,
men den verkar ju rolig.
Jo, men det tror jag. Och som sagt, jag vet i alla fall, jag såg första Bridget Jones när den kom och tyckte att det var en väldigt charmig och underhållande film. Sen erkänner jag att jag har inte sett de andra två filmerna efter där. Så jag vågar inte uttala mig så jättemycket om dem. Men ursprungsfilmen tycker jag ju var väldigt charmig. Och, ja, men den har sin publik. Och det är lite som vi nämnde tidigare med feel good film och så. Det här är ju en riktigt klassisk liksom romcom eller feel good och sådär. Man går inte hem och ska känna sig olycklig och ledsen efter den här filmen. Då har det gått väldigt fel.
Ja. Ja, nej, men jag tror nog att den här blir en tittarsuccé det här också. Det vore ju konstigt annars med så fina skådespelare.
Ja, nej, men det tror jag. Så kom ner på söndagen den 23, så kollar vi på Bridget Jones tillsammans.
Och sen har vi en tisdagsfilm.
Ja. Och vad är det då? Jo, en premiär.
En premiär. Och det är filmen om Bob Dylan.
Ja.
Den heter A Complete Unknown. Och det är en skådespelare som heter Timothy Chalamet, tror jag man uttalar hans namn. Och han ska gestalta då Bob Dylan i den här fantastiska sanna historien om en av världens mest legendariska sångare och låtskrivare. Bob Dylan var 19 år och Timothy Chalamet spelar alltså den här 19-åringen. Och nu får du hålla i det, för att regissören, han heter James Mangold. Och den här filmen har man jobbat med i minst 5 år. Timothy, han har bestämt sig för att han skulle lära sig att sjunga och att spela gitarr. Och alla inslag där han gör det i filmen är live.
Aha.
Man har valt att inte ha någon sån här förinspelad musik eller att någon annan spelar, att det är upptagningar, gamla upptagningar av Bob Dylan, utan den här killen, han gör allting själv.
Ja, det är imponerande.
Och då undrar man ju, vad tycker Bob Dylan om det här, för det har ju gjorts många filmer om Bob Dylan.
Jo, men det har det.
Men han gillar den här killen.
Ja.
Och han har gått ut på sociala mediet X och sagt att det är en movie about me opening so soon called A Complete Unknown. What a title. Timothy Chalamet is starring in the lead role. Och Timmy's, han är a brilliant actor, so I'm sure he's going to be completely believable as me or a younger me. Det vill säga, Bob Dylan har gett sin välsignelse på sociala medier och sagt att det här är en bra. Han uppskattar den här killen.
Ja.
Och Bob Dylan har hela tiden haft inblick i hur filmen har byggts upp och vilka episoder man har valt. Så att Bob Dylan är inblandad i den här produktionen på det sättet. Men han har låtit den här killen få utforma sin roll, alltså under 5 års tid.
Ja, det är som sagt, det är imponerande.
Så det här blir en fantastisk Bob Dylan-film, tror jag.
Ja, men det tror jag också. Det har ju visat sig, tycker jag, under de senaste 7-8 åren i alla fall, att de här typerna av filmer som gestaltar och berättar om våra riktigt stora både grupper och stjärnor. Jag tänker på exempelvis, jag hade Bohemian Rhapsody. Man gjorde ju som en musikal om Elton Johns första del av hans karriär. Nu är ju inte A Star Is Born på något sätt en berättelse om någon specifik person så. Men den typen av liksom filmer som handlar mycket om musik och berättar någonting är ju väldigt, väldigt ofta underhållande. Man blir lite gripen och tagen många gånger, och så kanske man ibland får lära sig någonting som man inte riktigt visste heller om sin favoritartist. Och i vissa lägen, som för min egen del har hänt, att man också upptäcker nya artister och får liksom man ser på ett annat sätt på både musiken och personen.
Ja, vi hade Aretha Franklin för något år sedan.
Ja, just det, den också. Vi ska inte glömma bort vår egen heller. Vi hade ju faktiskt filmen om Ted. Ted Gärdestad. Så att, tycker man om musik så skulle jag säga så här, kom ner och se filmen om
Bob Dylan.
Bob Dylan. Mm.
Och om man istället älskar teater.
Ja.
Så kommer det i slutet på februari något alldeles extra.
Ja. Vi avslutar februari tungt, ja, kan vi säga.
Och då är det så att ibland så har man ju på bion visat saker som bara visas ett eller par tillfällen. Vi hade ju
André Rieu här, ja, nu, ja, julkonserten eller adventskonserten.
Ja. Och nu så får vi se en Shakespeare-föreställning från, ja, England. Och det är en stjärnspäckad föreställning både av deltagare, och den här teaterföreställningen har fått 5 stjärnor av 5 möjliga i omdömen. Och den spelas enbart 2 eller möjligen 3 gånger på en teater i centrala London i ett sånt här vad ska vi kalla det, gammal industribyggnad, Donmar Warehouse. Och där finns det en teaterdirektör som heter Webster, Max Webster. Och han är känd för att han just sätter upp olika Shakespeare-pjäser.
Mm.
Han har också gjort en pjäs om en film som Ang Lee gjorde om den här tigern och pojken som åkte i en båt på havet.
Ja, just det.
Mm. Mm. Och han har gjort teateruppsättningar av Djungelboken. Men framförallt så är han känd för att han sätter upp Shakespeare-pjäser.
Mm.
Och nu har ni möjligheten att få se högsta klass på teaterföreställning av Shakespeares Macbeth. Macbeth, för den som inte riktigt känner till den pjäsen, så väldigt kort så handlar den om en general. En skotsk general som heter Macbeth. Och han möter 3 häxor som säger att han kommer att bli kung av Skottland. Och sen har han en fru, Lady Macbeth. Och hon inspirerar honom, eller vad vi ska säga, driver honom till att döda den gamla kungen och ta makten. Och sen så blir han, får han förföljelsemani, han blir paranoid. Och det blir ett inbördeskrig och man försöker att störta honom. Men här dör, det dör folk i parti och minut. Alla dör. Macbeth är den blodigaste av Shakespeares alla pjäser. Och den här föreställningen är nog något alldeles extra. Han som spelar Macbeth, han heter David Tennant. Och han har fått stora pris för sin, att han är den främste Shakespeare-uttolkaren i olika, bland annat då just på den här teatern. Och sen så har vi en kvinna då som är Lady Macbeth, som är liksom den här som driver, djävulen som driver sin man till allt detta. Och hon heter Kash Jambo. Och här har jag också varit inne och tittat lite granna på, man kan se lite grann från den här föreställningen. Åh, jag säger bara åh. Mm. Och alltså, Macbeth sätts inte upp i Stockholm. Vi har inte den resurserna, de skådespelarna. Vi får aldrig se en sån här föreställning.
Nej.
Han har varit här, Mac Webster, med jag tror att det var 13-dagsafton eller om det var Midsommarnattsdröm. Men en sån här, det finns inte såna skådespelare i Sverige som kan sätta upp en sån här pjäs. Så vill man se Macbeth för 200 kronor.
Ja, men alltså det är det här som är, jag måste säga, jag gillar hela konceptet, just det här med att man filmar live då en teateruppsättning och sen så får man möjligheten att kunna visa den då på en biograf. Det är klart att det inte är exakt som att vara på plats, men det är det närmaste du kan komma. Och för som sagt 200 kronor få se högklassig teateruppsättning. Det
står att den är uppbyggd sceniskt för att man ska kunna se den som film.
Mm.
Det vill säga det är utrymmet på scenen är så stort så att det...
Ja, det brukar bli lite annorlunda. Det är ju inte som att se när man själv växte upp och var i barnåldern där. Typ Spanska flugan som visades på tv, att man hade stått och filmat liksom ut över en teaterlokal. Så att det är inte den typen
Nej,
av film
det är mera
på det
Ingmar,
sättet.
Det är mera Ingmar Bergmans Trollflöjten. Alltså mm. där själva teaterföreställningen är gjord för att bli en film.
Precis. Så att det man kommer väldigt, väldigt nära. Så att jag skulle absolut rekommendera att man kommer ner. Har man inte provat att se vad vi kallar då för så här live på bio, så kom ner den 26 februari och titta på den här. För det är spektakulärt.
Ja, och sen kan man ju tycka att det är jobbigt att se en sån blodig historia. Men samtidigt så Shakespeares Hamlet var också ganska blodig.
Ja, han har en liten våldsam ådra där.
Ja, men det är ju så att de här pjäserna skrevs på 1500-talet och de lever fortfarande och är aktuella. Mm. Så att det finns ju någonting i dem som berör oss väldigt mycket.
Ja.
Ja, det var den sista 26 februari.
Ja.
Och förköpsbiljetter, det kan man ju köpa då under hela månaden.
Ja, under ordinarie filmvisningar så kan man komma ner och gå in på biografen och så köpa biljett till den 26 februari för att se.
Och det finns 150 platser ungefär i salongen?
260 till och
förlåt,
faktiskt.
260 platser i salongen.
Ja, så att det finns plats och så man behöver inte vara orolig över det. Men just den här typen av föreställningar, det har vi ju sett då med André Rieu och liknande och sånt där. Det drar en hel del folk. Så vill man vara helt säker på att man har sin biljett när det är dags, så kom gärna ner och passa på att köpa den om du ändå passerar biografen.
Och med det så har vi nu nästan pratat en hel timme. Det var väldigt vad mycket prat det blev idag.
Ja, det var... Men det är alltid lika trevligt, Lena.
Ja, Man kan ju stänga av sin radio emellanåt och sätta på den igen och lyssna. Eller så kan man ta det i lurarna när man är ute och promenerar eller gör någonting sånt.
Ja.
Och vi som har gjort den här filmkrönikan, vi heter
Lasse
Österdahl och Lena Hjelmerus. Och tack för oss.
Ja, tack ska ni ha.
Vi ses på bio.
Ja, det gör vi.